En fin sommardag i början av juli. Bakom oss ligger en solig vecka på Samos, dit vi åkte för att fira min fästman Staffans 30-årsdag. Nu har vår lägenhet förvandlats till en verkstad. Köksbordet är knappt längre synligt under alla kom ihåg-listor. Boka in ny tid med sömmerskan, skriv placeringskort, kolla upp gästernas allergier, kontakta musikerna. Trots att jag vanligtvis har svårt för oreda och saker som ligger framme, bekommer det mig inte nu. Det känns ljuvligt att vårt hem fullkomligt sprudlar av kärlek och framtidsdrömmar. Jag ler. Det är min andra semesterdag och allt det bästa ligger ännu framför. Om ungefär 6 veckor är vi man och fru. Plötsligt får jag ett samtal. Jag kastas abrupt ur bröllopsbubblan. Och vi tvingas istället tänka tanken att det bästa kanske redan varit och att livet nu, obönhörligen, kan vara på väg mot sitt slut. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är din sommarpratare idag heter Elinor Sontag. Jag bor i Mariehamn men kommer ursprungligen från Tenala i Raseborg. Däremellan har jag även hunnit bo och studera i Ekenäs, Åbo och Umeå. Till vardags jobbar jag som jurist vid regeringskansliet vid Ålands landskapsregering. På fritiden är jag poet, jag sjunger, läser, tränar pilates, spelar piano och driver ett litet matkonto på Instagram där jag delar min matglädje. Jag älskar att vara ute i naturen och alltid haft en stark dragning till havet. Jag får liksom svårt att andas när det inte är inom räckhåll. Det var bland annat därför jag sökte mig till Åland för 7 år sedan. Min initiala tanke var en sommarpraktik, men jag trivdes snabbt, fick nya vänner och bekantskaper, fann sen också kärleken och en plats att kalla hem. Jag har värvat flera personer till Åland sedan dess. Men det är varken hav, juridik eller poesi jag nu ska prata om. Däremot nu om kärlek och musik och om sommaren 2023, en inledningsvis idyllisk sommar som på ett ögonblick svängdes upp och ner. Men jag ska också, och kanske framför allt, tala om de gnistor av hopp och tro som mitt i all förtvivlan tändes. Och om ljuset som började lysa och till slut övervann både mörker och rädslor. Det ljuset bär jag ännu med mig. Jag kommer att prata om livets ytterligheter och förgänglighet, men också om att komma ut på andra sidan som en förändrad människa, fylld av nya perspektiv, insikter och ödmjuk tacksamhet. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är din sommarpratare idag heter Elinor Sontag. Det är läkaren som ringer. Mina blodvärden har blivit mer avvikande och på grund av dem och mina symptom behöver det uteslutas att det inte rör sig om något allvarligare. Jag har följts upp under en längre tid där man misstänkt och uteslutit flera saker, men ingenting av dessa mått. Vad menar du med allvarligare? Frågar jag. Hon blir tyst. Säger sen försiktigt och mycket empatiskt. Lymfom eller leukemi. Hon försöker tröstande säga att det i så fall handlar om en långsamt växande variant. Och du ska inte börja läsa på om det här nu. Det är det första jag gör. Jag är nyfiken till min natur, en detektiv som älskar att gräva. Och nu kan dessutom vår framtid stå på spel. Det krävs inte många sökningar på nätet innan det står klart varför läkaren vill att jag utreds. Jag läser också att långsamt växande innebär att det inte finns ett medicinskt botemedel i dagsläget. Jag får veta att det ska tas nya blodprover. Min kropp ska röntgas och så blir det benmärgsundersökning. Och på grund av bland annat semestertider kommer det att dröja cirka 6 veckor innan alla undersökningar är gjorda och jag får svar. Exakt vilken dag svaren kommer kan de inte säga nu. Cirka 6 veckor. Vi ska gifta oss om cirka 6 veckor. Inbjudningskorten har gått ut för länge sedan. Det mesta är redan bokat och mycket är betalt. Gästerna från fastlandet och Sverige har redan bokat sina resor och övernattning. Det här skulle vara jobbiga nyheter i vilken situation som helst. Men det stundande bröllopet gör det ännu tyngre. Det är som att jag befinner mig i centrum av en dramafilm. Jag har svårt att ta in allt. Det har slagit dimma för ögonen. Hjärta värker, huvudet bultar och hela min kropp darrar. Sen kommer tårarna. De rinner längs halsen, droppar ner på tårna. Till slut står jag i en kall pöl. Jag sätter mig ner på köksmattan och försöker samla mig. Jag kontaktar min familj och väntar på att Staffan ska komma hem från jobbet. Det blir den tyngsta kvällen i vår kärlekshistoria. I efterhand också en av de vackraste. Dagen efter ringer jag min chef och skriver till ett par vänner. Sen blir nästan alla tankar svarta. Jag hade gjort mig hemmastad på Åland, hittat en kärlek som är trygg och välkomnats med öppna armar på landskapsregeringen och i alla andra åländska sammanhang jag rörde mig. Jag hade fått många nya vänner och bekantskaper, tagit juristexamen för ett par år sedan och fått en fast tjänst. Det kändes som att livet nu skulle ta fart på riktigt. Jag och min fästman Staffan drömde om ett hem att förvalta och funderade på om och när vi skulle vilja bilda familj. Nu tvingas vi istället tänka i helt andra banor. Eftersom bröllopet närmar sig har vi inte lång tid på oss att fundera om vi ska ställa in eller köra vidare som planerat. Jag har aldrig varit mer säker på att det här mannen jag vill dela resten av mina dagar med, oavsett hur de ser ut och hur många de blir. Han är lika säker, trots att jag målar upp många skräckscenarion. Precis som mina Google-sökningar var det jättedumt gjort. Men jag vill liksom försäkra mig om att han inte vill gifta sig för att han tycker synd om mig. Att han inte lever i förnekelse och är medveten om att vår tid tillsammans kan bli helt annorlunda och mycket kortare än vi tänkt oss. Jag vill honom en annan framtid i så fall. Han är trots allt bara 30 år. Jag inser dock snabbt att jag hade tänkt precis som han om vi hade stått i varandras skor och att jag inte har rätt att fatta det här beslutet för hans del. Vad jag än säger för hemskt står han stadigt och är hoppfull. Och när jag försöker gräva i hur han verkligen mår svarar han bara att en av oss måste hålla stark nu. Och det gör han. Come what may, säger han och kramar om mig. Och hans axel håller att luta sig mot. Trots allt som pågår vacklar inte vårt kärlek. Prövningen kommer inte åt den. Och vi bestämmer att vi kör vidare enligt plan. Vi och våra familjer hjälps åt med gemensamma krafter inför bröllopet. Någon sår och vårdar blommorna. En annan binder en lövkrans, målar en välkomstskylt, planerar program eller bygger en fotoram. Bröllopsförberedelserna ger en viss distraktion och glädje, även om ovissheten nu ligger som en tung slöja över oss alla. Jag har flera missade samtal på min mobil. När jag ringer upp visar det sig att det ena är från onkologi- och hematologmottagningen. De vill boka in en tid för benmärgsundersökning. Det andra är från sömmerskan. Jag går på provsminkning och träffar sömmerskan som ska justera min brudklänning. Det känns lite roligt, men mest absurt. Jag försöker hålla mig sysselsatt med annat. Röra på mig, sova, djupandas, titta på havet, tända ljus, umgås. Det finns många som ger tröst, men ingen människa på hela jorden som kan ge mig de svar jag behöver just nu. Ingenting ger mig långvarig ro och mycket lite ger hopp. Jag sörjer barn som aldrig hann bli till och allt annat som kanske aldrig ska få bli. Samtidigt är jag glad att jag inte har barn att lämna efter mig om det värsta skulle hända. Trots att vi själva har fått en tankeställare om livet och hälsan fortsätter världen utanför som vanligt. Människor pratar om väder och vind, klagar på rynkor och saltlös mat, springer på för fort och bekymrar sig över vilken färg de ska ha på gardinerna i vardagsrummet. De klagar, förtalar, gör antaganden och påhopp i tidningarnas kommentarsfält och i sociala medier. Jag skulle vilja ställa mig upp och skrika. Vakna! Gläd dig för att du har fått en ny dag och mår bra. Och lägg din tid på något som på riktigt är viktigt. Jag behöver prata, gråta, skrika. Men de jag i vanliga fall skulle vända mig till vill jag inte belasta så mycket nu. De är ju också ledsna och oroliga. Dessutom har jag svårt att få något sagt utan att gråta. Så jag gråter och ber när jag är ensam, tills jag inte längre vet vad jag ska be. För vart vänder man sig när det inte finns en enda människa på jorden som har svar? Jag berättar hur rädd jag är, bönar, ropar och låter Gud veta allt jag har på mitt hjärta och alla mina önskningar. Att jag är beredd att ge bort allt jag äger, bara jag får leva. Det ger ett visst lugn att få utlopp för allt jag bär på och jag hoppas att han hör, men jag behöver svar. Till sist vet jag inte längre vad jag ska be. Jag har sagt allt och det verkar tyst från hans håll. Under den här tiden lyssnade jag mycket på musik. Det var fammo, pappa och mamma som väckte mitt stora musikintresse. Pappa spelade ofta musik hemma. Det var bland annat U2, Dire Straits och 80-talsmusik. När mamma var borta blev volymen ofta lite högre. Jag och min stora syster sjöng sånger tillsammans med mamma och fammo var pianist och solist. Jag sjöng en hel del tillsammans med henne som liten och njöt av att höra henne musicera. Jag vill minnas att hon gjorde det nästan varje dag, så länge hon kunde. Jag älskade att plinka på pianot hemma hos dem. En dag när jag var 7 år och farmor och faffa var ute på gården gick jag loss ordentligt. Medan det var folk i huset var det nämligen ingen som orkade lyssna särskilt länge. Jag började plötsligt få kläm på hur jag skulle kombinera tangenterna för att få dem att låta bra tillsammans. Farmor kom inrusande och frågade, men vad är det du spelar? Har du hittat på den själv? Gör det igen. Och jag spelade och fammo tecknade ivrigt ner noterna till melodin som inte hade och inte heller skulle ha några ord. Sen spelade jag kortspelet Maja med faffa och lekte gömma tändsticksasken. Och allt emellanåt frågade han, vad är 13 gånger 4? Tills det satt som sten. 52. Alltid 52. Jag har ibland haft användning av det som vuxen. Fammo ramade in noterna och gav mig tavlan i gåva när jag blev vuxen. Melodi utan ord. Elinor, 7 år, nedtecknad av farmor, står det. Hon uppmanade mamma och pappa att ta mitt musikintresse på allvar. Hon hade sett talang. När jag gick i ettan antogs jag till Raseborgs musikinstitut och jag avlade en grundläggande examen i klassisk pianomusik 3 genom 3 när jag var 13. Intresset svalnade dock mot slutet, då obligatoriska nivåprov, konserter och musikteori fick allt större inslag och utgjorde en förutsättning för examen. Olyckligt nog sammanföll det med att jag ville synas och höras allt mindre på scen. Det var ingen särskild händelse som utlöste det, snarare en kombination av en ökad självmedvetenhet, höga prestationskrav, en sårbar ålder och en rädsla över att misslyckas. En del av glädjen med att musicera försvann. Efter pianoexamen lade jag locket på pianot med förhoppning om att ta upp spelande igen så småningom. Det blev inte riktigt så. Jag hade även en längtan efter att ta upp sången på nytt, men scenskräcken hade gått så långt att jag numera bara vågade sjunga i min ensamhet. Vid ett par tillfällen när jag kände mig modig bandade jag in sångklipp och skickade dem till familjen. Jag spelade in kärleksvisan av Sarah Dawn Finer och skickade den till min muffa när han var sjuk i cancer. Den gav dem mycket tröst och under många år fick jag ivrig uppmuntran av hela min familj att ta tag i sången. Under studietiden när jag flyttade till en lyhörd lägenhet tystnade min sång nästan helt. Rädslan för att grannarna skulle höra och bli störda tog över. Jag började tänka att det kanske redan är för sent och att det nog aldrig kommer bli någonting med min sång. Jag vågade ju inte sjunga inför en enda människa, och då blir det lite svårt med sånglektioner. Dessutom blev inte varenda en ton exakt så som jag hade önskat, och till slut skrämde också min egen närvaro, min sångröst. Jag hade en föreställning om att en perfekt sångröst var någonting man föddes med, inte någonting man behöver utveckla. När jag flyttade till Åland lyckades jag samla mod för att gå med i den trestämmiga mediskören Körglädje på Åland. Att kören en gång i tiden hade startat som ett tryggt rum för sångrädda blev avgörande för mig. Många av medlemmarna hade varit med sedan starten för cirka 20 år sedan. Det hade blivit som en familj. Och någon sångrädsla kunde man inte längre se skymten av. Ni kan föreställa er slutscenerna i Så som i himmelen, typ. I den stora gruppen smälte man in och det var ingen som märkte om man ibland stod tyst. Trots den stora glädjekören gav mig fanns det fortfarande en längtan efter att få utforska min egen röst och utveckla min individuella sång. Men det steget kändes ännu övermäktigt. Men, tillbaka till honom som mest verkar vara tyst. Gud, alltså. Jag känner till att det står skrivet i Nya testamentet att för den som bultar ska dörren öppnas. Så jag vägrar ge mig med honom. Jag ska då ta med 17 bulta om det så blir det sista jag gör. Vad har jag att förlora på att försöka? Till slut gör jag någonting jag aldrig gjort förut. Jag kastar fram en bibel på sängen och meddelar att jag nu kommer att slå upp den på måfå. Och jag säger att nu får du ge mig någonting att stå på. För jag klarar inte av att leva i den här ovissheten och oron i flera veckor till. Sagt och gjort. Jag blir helt förstummad när jag läser den första raden mina ögon får syn på. Hjärtat hoppar över ett par slag och det är som att hela världen står alldeles stilla i några sekunder. Det jag slagit upp är berättelsen om Lazarus i Johannes evangeliet 11:4 och orden jag läser är: denna sjukdom leder inte till döden.
Sjung starkare och sjung högre. Sjung bort mörkret. Du kan sjunga alltid.
Jag läser hela berättelsen om Lazarus som blir dödssjuk. När Lazarus vän Jesus får bud om det säger han att sjukdomen inte kommer att sluta med döden utan är till Guds ära. Lazarus har dock redan dött och varit död i 4 dagar när Jesus kommer fram. De flesta misströstar och tror att det är för sent att rädda honom. Men på den 4:e dagen kommer Lazarus ut ur sin grav inför hela den församlade folkskaran och med fötter och händer inlindade i bindlar och ansiktet täckt med en duk. De tar bort bindlarna och låter honom gå. Jag googlar fram att namnet Lazarus betyder Gud har hjälpt eller Gud är min hjälp. Jag försöker med mitt förstånd räkna ut oddsen för att jag skulle slå upp just den frasen i just den situation jag nu befinner mig. ChatGPT berättar att bland cirka 700 000 bibelord står denna fras på ett ställe. Jag tänker att min lagbok är ungefär lika tjock och att sannolikheten för att jag på första försöket skulle få ögonen på rätt paragraf i rätt lag när jag letar efter en lösning på ett specifikt juridiskt problem är ungefär lika stor, det vill säga extremt liten. Ändå säger en röst att det bara är en slump, ett lyckosamt sammanträffande och ett tomt löfte. Så jag säger till Gud, och jag gör det på skarpen, att om det här var från dig så behöver du bekräfta det. För om jag nu bestämmer mig för att tro på det här och sen blir besviken kommer jag aldrig att kunna lita på dig igen. Och då förlorar jag samtidigt mitt sista hopp. Jag berättar inte om den här upplevelsen för en själ. Om det visar sig vara fel kanske jag också raserar någon annans sista hopp när den som mest skulle behöva det. Bröllopsförberedelserna fortsätter trots det tunga som ligger över oss alla. När vår toastmaster begär bilder till bröllopsfesten hittar jag ett foto av en liten flicka med stora bruna ögon. Hon är 5 år gammal och älskar lördagskorv så mycket att faffa gav henne ett helt kilo redan till 1-årsdagen. Ögonen strålar, hon har något finurligt i blicken och är alltid glad. Hon uppträder frimodigt med sång på bröllop och kalas, helst med låten Min tand är lös. Och jag tänker, lilla vän, hur illa har jag inte gjort dig? Hur mycket har jag inte låtit dig hämmas, kuvas? Jag inser att jag under stor del av mitt liv låter rädslor stå i vägen för det jag allra helst vill göra. Att få beröra andra människor med min sång. Tänk om jag dör utan att ha fått uppleva det. Plötsligt känns sång- och scenskräcken väldigt liten i proportion. Jag lovar mig själv att ta tag i sången bara jag får leva. Jag ber att jag en dag ska klara av och ges möjlighet att sjunga Gabriellas sång inför andra människor. Må det så redan bara vara en annan människa. Jag lovar att i så fall också genomföra det. Drömmen om att få sjunga Gabriellas sång har jag burit med mig i många år. Det är en av de vackraste sångerna jag vet och den har kommit att betyda mycket för mig under livets olika skeden. Jag inser sen att jag, trots omständigheterna, ju faktiskt är vid liv just nu och inte längre kan vänta på att livet ska börja. Jag börjar sjunga med till sångerna jag lyssnar på varje dag, många timmar. Grannarna bryr jag mig inte längre om. Jag sliter också upp pianolocket som mestadels varit stängt i 15 år. Och plötsligt blommar det fram nya melodier. Ja, hela pianostycken, varav vissa ges ord. Jag bandar in dem, försvinner in i dem och låter mig omfamnas av musiken. Äntligen råder total stillhet i mina tankar.
Hurra! Min tanne löf.
Någon dag senare hör en närstående person av sig till mig. Han är troende och berättar att han har bett för vår situation. Och han vill gärna dela ett bibelord han kom att tänka på medan han bad. Han hänvisar till berättelsen om Lazarus och orden är bekanta. Denna sjukdom leder inte till döden. Sen säger han, det blir seger. Det är jag övertygad om. Hur vågar han säga så? Är det här en bekräftelse? Jag kan inte säga att jag själv är riktigt övertygad än, men en gnista av hopp börjar glöda och den växer. Jag bestämmer mig för att sluta googla diagnoser, symptom och prognoser. De gör mig ingenting gott. Jag åker ut i Kären tillsammans med min familj. Vi besöker Replot, Kaskö och Jormo och åker till våra stugor i den åboländska skärgården där jag har mina rötter från båda håll. Vi grillar, simmar, skrattar och gråter. Och var vi än rör oss känns det som att jag har fyra skyddande pelare runt om mig. Mamma, pappa, min stora syster och mommo. Ibland fler. Det känns tryggt. En av kvällarna bäddar mamma och pappa ner mig och min syster bredvid varandra på golvet. Och vi sover alla i samma rum. Precis som när vi var små. Jag känner mig så älskad och buren av alla människor i min närhet. Flera skickar varma och kärleksfulla meddelanden. Den natten sover vi som två mätta och belåtna bebisar. Jag och min syster, sida vid sida. Och mamma och pappa vakar över oss från sina sängar. När jag kommer hem till Åland igen är det dags för röntgenundersökning. Och efteråt har vi bokat in brunch med ett par vänner. Jag tror att de märker att jag är lite mera uppåt än sist vi sågs. Och efter ett tag vågar jag berätta om de tröstande orden som hör ihop med Lazarus och som nu kommit i min väg två gånger. Jag säger att de har gett mig hopp och tänker att nu kommer de nog tro att jag har tappat det helt. Men när jag tittar upp är båda så rörda att tårarna rinner längs deras kinder. Kanske har jag inte blivit galen, trots allt. På kvällen plockar Staffan och jag ax av råg och vete på åkrarna i Önningeby. Och hänger den på tork i hela lägenheten så att de inte ska mögla. Vi ska pryda vigsellokalen och middagsborden med dem. Vi planerar bordsplaceringen och gör kartor. Därefter unnar vi oss ett par dagar på stranden. Stundvis känns nu allt nästan som vanligt. Gör vi gott mod när det blir dags för benmärgsundersökning. De tar en provbit, men det visar sig svårt att få ut benmärgsvätskan och lyckas först efter fyra smärtsamma försök. Mot slutet brister det för mig. Det är inte smärtan i sig. Jag känner mig bara så fruktansvärt liten, sårbar och utsatt. Efter undersökningen får jag stanna kvar en timme för observation. I samma sal sitter en man som får cellgifter via dropp. Vi tittar lite sorgset på varandra men säger ingenting. Återigen börjar tvivlen gnaga. Hur i hela friden kunde vi tro att vi skulle kunna genomföra ett bröllop om provsvaren visar sig vara dåliga? Och vilket slags bröllop blir det om svaren inte hinner komma? En varm sköterska med snälla ögon tar sig tid för mig, packar in mig under en filt och ger mig en kopp te. En stadig axel hämtar mig från sjukhuset och säger att när allt det här är över kommer vi att gå starkare ur det än någonsin. Benmärgsupplevelsen lämnar mig med en känsla av ynklighet och i takt med att bröllopet närmar sig börjar vi bli nervösa för om provsvaren faktiskt ska hinna komma. Tyngdkänslan finns med oss från att vi slår upp ögonen på morgonen. Men då, plötsligt, börjar små presenter dyka upp på vår trappa varje morgon, åtföljd av små kärleksfulla hälsningar. En morgon är det en såpbubbleflaska med ett lekfullt enhörningshuvud och lappen "Låt kärleken bubbla". En annan morgon finner vi varsitt chokladhjärta med texten "Lycka till" och "Puss och kram". Det här blir så spännande att vi glömmer bort att vara nervösa när vi vaknar. Istället vaknar vi upp förväntansfulla över ifall vi ska hitta en överraskning på trappan också denna morgon. Och försöker lista ut vem den hemliga budbäraren kan vara. Dagarna är tyngre. Då är jag ganska mycket ensam medan Staffan är på jobb. En dag lägger jag på en slumpmässigt vald spellista på Spotify för att stilla tankarna medan jag diskar. Den första låten är helt ny för mig och heter Back to Life. Jag försöker nynna med lite och blir fullkomligt häpen när jag uppfattar sångtexten. Vad hörde jag just henne sjunga? Sjöng hon Lazarus?
How can I begin to thank you for all that you've done for me? Jesus, to fully praise you, it will take all eternity. Just like Lazarus, oh, you brought me back to life.
Det är nu tredje gången Lazarus, det vill säga han som återuppväcktes efter att ha varit död i 4 dagar, och löftet i Johannes evangeliet gör sig påmint, just när jag som mest behöver det. Jag kan inte säga att Lazarus har haft en särskilt stor roll i mitt liv tidigare. Men jag tackar för bekräftelsen. För nu börjar jag faktiskt ana att det är just vad det är. En bekräftelse. Jag känner hur någonting skiftar inom mig. En försiktig tillförsikt börjar spira. Jag vågar för första gången på allvar tro på ett lyckligt slut. Men det handlar inte längre om att enbart klamra sig fast vid ljusa besked av läkaren. Utan om en djupare övertygelse. Det kommer att bli bra, oavsett vad som väntar. Jag vågar till och med börja tro på mirakel, även om vägen dit skulle bli annorlunda än vi önskat. Och kanske väntar nya vänskaper med andra som delar samma väg. Kanske får jag själv möjligheten att vara ett stöd för och ingjuta hopp i någon annan på den vägen. Jag blir påmind och tacksam över att jag ändå har fått leva så här länge. Om alla vackra minnen och människor jag har och fått ha i mitt liv. Och så tänker jag en vacker tanke om att det finns en evighet efter detta. Var kommer de här tankarna ifrån? De är nya. De sista justeringarna av brudklänningen är nu nästan klara. Klänningen är min mommos och är över 50 år gammal. Jag drömde om en klassisk, tidlös och hellång vit spetsklänning med långa tunna spetsärmar. Men jakten på en sån klänning i mina ringamått visade sig vara svår. Och att låta sig upp en helt ny klänning kändes som ett onödigt utlägg för en klänning som ska bäras en gång. Innan våra bröllopsplaner ens hade tagit form hittade mommo under en rensning av sina skåp kartongen med sin brudklänning och funderade på att skänka bort den. Lyckligtvis blev det inte så. En dag när jag beskrev min drömklänning och uttryckte min frustration över att inte ha funnit den berättade hon att hennes klänning verkar passa in på beskrivningen och frågade om jag vill prova den. Hon lämnade in den på kemtvätt och klänningen kom tillbaka strålande vit. Mina föräldrar tog sedan med sig den till Åland. Klänningen satt nästintill perfekt och behövde endast några mindre justeringar och en varsam modernisering. Att hitta en sömmerska på Åland med tid att åta sig uppdraget med så kort varsel var en utmaning. Men till slut fick jag kontakt med en mycket skicklig och erfaren sömmerska från Lumparland. Hon måttade upp klänningen hemma hos oss i Mariehamn och tog sedan med sig den hem till Lumparland för att göra justeringarna. Klänningen hade redan varit i Lumparland en gång för över 50 år sedan. Mommo och Muffa bodde nämligen där under 8 års tid då Muffa jobbade på sjön och Mommo var klasslärare i Lumparlands skola. Det var under den här tiden som Mommo reste över till Stockholm för att köpa sin brudklänning och tog den sedan tillbaka med sig till Lumparland. Under de här åren föddes min mamma och hon tillbringade sina första år i Lumparland. De knöt starka band med mammas dagmamma, en vänskap som gick vidare i generationer och varade så länge tant Sara levde. Vi hälsade på henne under flera somrar när jag var liten. Och det var också de sommarminnena som tog mig tillbaka till Åland för 20 år sedan, då jag hade ledsnat på mörkret och kylan i Vinterumeå under studietiden. Jag ville uppleva Åland igen som vuxen och var nyfiken på att testa någonting nytt. Ett par veckor senare hade jag beviljats högskolepraktik vid landskapsregeringen. När klänningen är klar och de 6 veckorna som vi gått och väntat på svaren av min cancerutredning börjar närma sig sitt slut, ringer jag till sjukhuset för att höra om vi kommer att få provsvaren innan bröllopet. Sköterskan tror att det ska lyckas. Men är du säker på att du vill ha dem före bröllopet? Frågar hon. Japp, hör jag mig själv säga med stor självsäkerhet. Jag vill ju inte riskera att gå miste om goda besked inför vårt bröllop. Fem dagar innan vårt bröllop är dagen för provsvaren här. Och på morgonen står det återigen en liten present på vår trappa. Det är en miniatyrtavla med guldram och samtidigt en kylskåpsmagnet. På tavlan finns ett stort guldhjärta och texten "Together is our favorite place to be". Staffan och jag sätter oss i bilen och åker till sjukhuset i tystnad. Men det finns en förväntan i luften. Och visst ler läkaren när hon kommer för att hämta oss ifrån väntrummet. Jag hinner tänka att om hon efter det leende tänker ge oss dåliga besked så måste hon vara masochist. Men det är inte så jag känner henne. Hon är faktiskt en av få läkare som ser människor framför diagnoser. Vi sätter oss ner och får så äntligen höra orden vi längtat efter. Vi hittar ingenting som tyder på cancer. Allting visar sig ha en betydligt mindre allvarlig förklaring. Men, säger hon sen. Och jag tänker, oj nej, vart i all världen ska det här nu bära iväg? Hon fortsätter. Vi märkte också att du har fötts med en extra mjälte. Det visar sig vara helt ofarligt. Cirka 10-30% av befolkningen har det. Och de flesta är omedvetna om den. Vi får se den på bild och gapskrattar. Den ser ut som ett litet foster och ligger tätt intill modermjälten. Den dagen skålar och jublar hela den stödtrupp av släktingar och vänner som stått bakom oss. Tillsammans och på varsitt håll. Vi är omtumlade men lättade och kan efter många om och men skratta från hjärtat och utan förbehåll. Äntligen får vi se fram emot bröllopet med enbart glädje och tacksamhet. På kvällen gör Staffan och jag små knyten av axeln vi plockade tidigare i somras. Axeln har nu torkat utan att mögla. Vi binder den med blå sidenrosetter. Varje gäst ska få en liten bukett vid sin bordsplats. Under de sista dagarna av bröllopsförberedelser tänker jag mycket på Muffa som inte längre är kvar hos oss. Han längtade ofta tillbaka till Åland. Mommo har berättat att han hade packat bilen och farit iväg på en gång om hon bara hade sagt ja. Om han ändå visste att hans rötter skjutit vidare just hit. Att här står nu ett av hans rotskott på Åland i beråd att gifta sig med en ålänning som ska bli maskiningenjör. Samma yrke som han själv hade. att hans närmaste är samlade för att fira tillsammans på Åland. Och att jag står klädd i brudklänningen han en gång förde runt under sin egen brudvals. Kanske han ser och ler i sin himmel. I mommos blick ser jag honom i varje fall tydligt när dörrarna till vigsellokalen på Föglö slås upp och vi vandrar in hand i hand till tonerna av koppången. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är din sommarpratare idag heter Elinor Sontag. Det blir ett drömligt bröllop med många skratt och glädjetårar. Vissa gråter sig genom sinnesduk och grannen lånar ut sin för att sen behöva ångra sig. Själv kan jag bara skratta och jubla. Jag har gråtit tillräckligt. Under brudskålen kommer mannen, som tidigare delade bibelordet om Lazarus med mig, fram för att skåla och gratulera oss. Han viskar: det blev seger. Det är svårt att beskriva hur fantastiskt bröllopet var. En av gästerna beskrev det så här efteråt. Vi försökte med ord beskriva vad bröllopet var och kan inte, för orden är för små. Men som att vara omsluten av en mild, ljum, kärleksfull vind som inbäddad i sockervadd, en pastellvärld, en fridfull himmel, en sådan godhet, mildhet. Det är så svårt och jag tänker att det nog var himmelens stund på jorden. Det är en ganska talande bild. När jag återvänder till jobbet frågar mina kollegor i vanlig ordning hur min sommar har varit. Jag vet inte vad jag ska svara. För hur sammanfattar man allt det här i en mening under en snabb ordväxling i korridoren? Hur ska jag förklara att det är en helt ny människa som står framför dig? Att jag ser med nya ögon på livet, på dig och på mig själv? Det händer någonting inuti en människa när hon tvingas befara att livet går mot sitt slut. Det har nu gått 2 år sedan allt det här hände och jag kan ibland hamna tillbaka i gamla tankemönster och ovanor. Det sker dock betydligt mer sällan nu och jag blir oftast påmind om var vi var för 2 år sedan och vad som egentligen är viktigt. Kärleken, livet och hälsan hos dem vi älskar och hos oss själva. Vi vet inte hur många våra livsdagar blir. Det gäller att ta vara på var och en av dem och på varandra. Ja, och sången då? Efter läkarens glädjebesked kom jag ihåg mitt löfte och 2 dagar senare fick jag en plats för att ta individuella sånglektioner. Jag började vid Medis och fortsatte sedan vidare till Belcanto. Jag var grymt nervös, men inte längre panikslagen. Anspänningarna och det faktum att jag stod stel som en pinne gjorde det dock lite svårt att få något vettigt ur mig. Men när spärrarna väl släppte blev jag förskräckt över hur mycket ljud som kom ur min mun. Sångläraren sa att jag är en natursångerska och att hon tror att opera eller klassisk sång överhuvudtaget och musikaler skulle vara grejen för mig. Då hade jag inte sjungit inför människor på 20 år. Jag blev alldeles paff. Min familj suckade och sa att det är det här de har försökt säga hela tiden. Det är visserligen sant, men så var de ju också jäviga. Vi fick börja smått. Först behövde jag bli bekväm med att sjunga inför min sånglärare. Därefter fick jag öva på att sjunga inför mina föräldrar och ibland behövde jag klämma på en tavelsvamp för att få kraften från magstödet med mig när nervositeten kickade in. Sen bjöd vi in min man och därefter också min sånglärares man. 1 år senare sjöng jag 3 sånger inför 90 personer på min systers bröllop. När min vän fick se ett sångklipp därifrån frågade hon genast om jag kan tänka mig att sjunga på det som ska bli min gudsons dop. Hon skickade en lista på deras önskelåtar inför dopet och jag frågade min sånglärare vilken av dem hon tror att skulle passa mig. Gabriellas sång. Den låten ska du sjunga, sa hon. Hon visste då ingenting om min stora dröm. Men jag förstod att nu har möjligheten blivit mig given och att min dröm knackar på dörren. Efter dopet fick jag sjunga Gabriellas sång igen och även Stormskärs Maja i Hammarlands kyrka under Belcantos allhelgonakonsert, allt medan stormen utifrån ven i kyrkknutarna. Det blev mitt första offentliga sånguppträdande och därefter hade blivit ytterligare några konserter och en julfest. I sommar har jag äran att få sjunga på två av mina närmaste vänners bröllop. Det är uppdrag jag värdesätter extra mycket. Jag får fortfarande kämpa med sång- och scenrädslan ibland. Lite som en fånge som blivit lossad från sina bojor och nu försöker navigera sig ute i friheten igen. Men den lamslår och förstummar mig inte längre. Och det känns lite bättre för varje gång. Stundvis kan jag till och med njuta. Idag är jag tacksam över att mina föräldrar pushar mig att fortsätta med pianospelandet. Min examen är en hjälpsam grund att stå på i min sång. Idag vet jag också att sång är som vilken elitgren som helst och kräver många år av regelbunden träning. Det är ett stort antal muskler i hela kroppen som ska samarbeta och stärkas. Allt från muskler som styr andningen och stämbanden till de som formar resonansen, artikulationen och upprätthåller hållningen. Jag vet också att inte ens proffsen får till varje ton varenda gång. När farmor ringer vill hon alltid höra vilka sånger jag jobbar med just nu. Vi har hittat tillbaka till vårt gemensamma intresse. Och ibland säger hon eftertänksamt: vad ska det bli av dig riktigt? Och mommo undrar hur det kan komma så mycket ljud ur en så liten kropp. Häromdagen frågade vår lägenhetsgranne om det är jag som brukar sjunga i huset. Jag blev lite till mig och sa att hon gärna får säga till om det stör. Men hon berättade att hon njuter så oerhört då hon får höra den vackra sjöjungfrustämman genom väggen i sitt kök. Då blev jag påmind om vad min syster sa för en tid sedan. Att jag är som Disneys lilla sjöjungfru som blev bestulen på sin röst och efter en svår strid fick den tillbaka. Om jag tidigare drömde om att våga sjunga inför en annan människa, drömmer jag numera om att få sjunga tillsammans med en symfoniorkester. Det är en stor dröm för en nybörjare som saknar högskoleutbildning inom sång. Men jag är inte rädd för att drömma stort längre. En stor del av ivern och glädjen inför bröllopet blev vi bestulna på. Men vi har fått tillbaka tusenfalt. Jag tror att vi ibland behöver prövningar för att vakna, utvecklas, få perspektiv eller lära oss någonting. Jag är ödmjukt tacksam över att vår sommar fick ett sagolikt slut. Men jag är också smärtsamt medveten om att inte alla har fått goda besked. Att det inte är alla som har fått fylla ens 30 år. Och att det finns många som kämpar, också i min närhet. Om det är någonting som de här erfarenheterna har lärt mig, är det att det finns tröst att hämta också i de mörkaste stunderna. Att det finns en axel att luta sig mot som håller. Och att också nattsvarta stunder kan vändas till något gott, fastän det är svårt att se medan man själv befinner sig mitt i dem. Efter den här sommaren förhåller jag mig till livet på ett nytt sätt. Jag har inte svar på allt. Det är mycket jag inte förstår. Och om morgondagen vet jag ingenting. Men jag väljer att tro att det finns en Gud som rår också på det som vi människor inte förmår. Och det är ganska mycket. Som har en större plan fast vi inte alltid ser eller förstår den. Hur tröstlöst vore det inte annars att vara människa. Avslutningsvis vill jag tacka alla stöttepelare som är en del av vår berättelse. Ni är många. Tack för att vi får ha er i vårt liv. Stort tack också till dig som har lyssnat idag. Jag önskar dig en fridfull sommar. Mitt namn är Elinor Sontag och du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio.